God morgon, säger jag också. Jättekul att vara här i Elim. Kul att få vara med på den här studentkonferensen. Det ska handla om gamla och nya testamentet. Helighet i postmoderna tider. Man kan inte tala om helighet, att leva ett heligt liv så väldigt länge innan man kommer in på frågan, vilken roll har gamla och nya testamentet i detta att leva ett heligt liv? Vilken auktoritet, vilken plats ska de ha i en lärjunges liv som har en längtan efter att leva heligt? Förr eller senare, och jag skulle inte säga förr, kommer den frågan upp. Hur ska vi se på gamla och nya testamentet? Vilken auktoritet har de över oss? Och nu tar jag ett besvärligt ord. Auktoritet. Det har precis varit sommar, och om man har små barn så har man suttit och plockat stickor och fötterna på barnen. Ja, det är ganska besvärligt. Jag fick faktiskt själv en rejäl sticka i foten i sommaren. Jag höll på att jobba på en altan. Det var en ganska stor sticka, man inte lätt, jag kunde bara dra ut den direkt. Jag tänkte, här är tredje för dig. Just ett in senare. Det var otroligt rent under foten, därför att den allra innersta delen av den lilla stickan satt kvar i foten, och nu började en trevlig liten inflammation där. Och då vet ni, om ni har varit med om detta, att det är väldigt känsligt att med en pincett eller en nål eller vad man nu använder försöka rota in i det inflammerade området och ta ut den här lilla tangen. Bara liksom man rycker undan foten så fort det rör det där. Så kan jag uppleva att det är om man börjar tala om auktoritet i en postmodern tid. Det är verkligen ett inflammerat område. Bara rycker undan. Jag vill inte ha någon som är auktoritet över mig. Därför att vi vill vara fria. Vi vill stå själva. Att vi vill gärna ha gemenskap med människor. Men inte på ett sätt som gör att man blir underordnad. Och så är auktoritet och att underordna sig något eller någon annan en sån här inflammerad punkt. Men om man börjar reflektera över det så är det väldigt svårt att komma förbi detta med auktoritet. Det hänger samman med att vi är så små människor. Vi har inte kontroll över hela tillvaron. Vi vet inte allting. Vi är tvingade att hålla oss till någon form av auktoritet och att lita på oss. Olika människor eller saker som vi liksom ställer oss under. Så i verkligheten så tycker jag att det är en lite naiv reaktion att avvisa all auktoritet och säga jag själv är den yttersta auktoriteten. Det fungerar inte, för man vet inte allt, och då måste man lita på läkaren som har medicinsk auktoritet. Man måste lita på datateknikern som har en form av data-auktoritet, därför han eller hon vet hur det är. Det vet inte jag, jag har inte en stick. Så jag får ju underordna mig en form av auktoritet. Så själva frågan tycker jag inte är, ska man ha någon auktoritet eller inte? Utan frågan är, var är de goda auktoriteterna? De som verkligen vet. När det har strulat med nätverket och det kommer en som verkligen vet, då har jag inget problem att underställa mig den personens auktoritet. När han eller hon säger, skriv in den här koden, gör så och så. Jag känner mig inte begränsad av det. Jag vet att om jag själv skulle välja koder så får vi aldrig igång nätverk. Så det handlar om kompetensen hos den jag underordnar mig. Vilken anledning jag har att tro eller att lita på den personen. Och det handlar förstås väldigt mycket om den personens attityd till mig. Är personen ute efter att blåsa mig, lura mig, utnyttja sin auktoritet för att förstöra någonting i mitt liv? Det är en möjlighet. Eller finns personen där för att betjäna mig, hjälpa mig? Så vilken anledning har jag att lita på personen? Vilken attityd finns inne har den personen till mig? Vad innebär det att bli en kristen? Den amerikanske teologen, filosofen Francis Schaeffer, fick en tv-intervju den frågan. Vad innebär det att bli en kristen? Och han svarade, att bli en kristen är att böja sig två gånger. Man måste böja sig för det första, metafysiskt. Man måste erkänna, jag är inte den yttersta auktoriteten själv. Det finns någon som står över mig, som är Gud. Och sen måste man börja säga moraliskt. Man måste erkänna att man själv har en skuld och att man behöver förlåtelse. Att bli en kristen är att böja sig två gånger. Metafysiskt, jag är inte Gud i universum. Någon står över mig. Och moraliskt, jag har ett problem. Jag behöver förlåtelse och rening. Det är vägen att bli en kristen. Men i vår tid, när det då är känsligt med auktoritet, så detta att böja sig under, så kommer det tillbaka. Är det inte destruktivt för oss? Ja, det beror ju på vilken anledning vi har att lita på den vi böjer oss under. Och den Gud som vi som kristna böjer oss för, det är ju den Gud som har skapat oss. Som vet vad det är att vara människa, därför att det är han som har skapat det mänskliga. Han har all kunskap och han är god, rättvis, rättfärdig, barmhärtig. Det är inget hot att böja sig på honom. Och jag har anledning att lita på honom. Jag kan veta någonting om honom. Vad är hans innersta attityd till mig? Om jag böjer mig på honom. Ja, då ska vi titta på Jesu kors. Där den Gud jag böjer mig för visar sin attityd till mig. Han är en Gud som betjänar mig genom att själv böja sig allra längst ner. Lägga ner sitt eget liv. Ge ut sig själv för att tjäna mig. Och för mig då att böja mig för honom och hans auktoritet. Det är inget som hotar mig eller krossar mig. Absolut inte. Det är en god Gud som har betjänat mig. Om vi då får tag i det här att det är någonting positivt att böja sig under en god och betjänande auktoritet. Då leder det vidare till mer konkreta frågor. På vad sätt böjer vi oss och för vad böjer vi oss? Ja, vi böjer oss förstås för en person. Vi böjer oss för den Gud som har visat sig själv i Jesus. Och vi börjar följa honom. Vi blir hans lärjungar. Vi börjar lära av honom. Vi börjar ta in hans attityd, hans hållning, hans övertygelser, hans perspektiv, hans livsstil. Vi följer honom. Och om man börjar göra det, så ser man att det är några saker som är oerhört viktiga för honom. Och det är hans förhållande till Kristus. Och vi ska nu titta mer konkret på Jesu förhållande dels till Gamla testamentet, så att vi kan lära oss av hans attityd. Och sen Jesu förhållande till Nya testamentet. Eller till de som skrev sen Nya testamentet. Efterhand som jag pratar här, eller längre fram här, så ska ni få möjlighet att reagera och diskutera det här. Så håll svar, frågor, reflektioner och tankar som ni får. Nu ska vi se om vi kan få igång den här fina datakanonen här. Redan en översiktlig läsning av evangelierna, om man läser dem och frågar sig, vad tänkte Jesus om Gamla testamentet? Det visar att Jesus hade en oerhört hög syn på Gamla testamentet. Han bejakar Gamla testamentet. Han ställer in sin egen verksamhet under Gamla testamentet och i ljuset av Gamla testamentet. Han inleder sin mest berömda predikan med att säga de här orden: tro inte jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Alltså Gamla testamentet. Har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Sannoliken, innan himlen och jorden förgår, ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgår, inte förrän allt har skett. Han säger Johannes 10 i en diskussion han har med de skriftlärda. Så citerar han en psalm och saltaren och tar det som ett argument för sin position. Och så säger han, och ni vet att skriften kan inte upphävas. Jag ger ett argument från Gamla testamentet och ni vet att det gäller. Sista kvällen tillsammans med sina lärjungar så ber Jesus, han ber en lång bön fokuserad på hur det ska gå för lärjungarna i fortsättningen. handlar väldigt mycket om helighet. Att lärjungarna ska kunna leva heligt. Och då ber Jesus och säger, helga dem i sanningen. Låt dem bli avskilda för det som är sant. Och så lägger han till, ditt ord är sanning. Och ditt ord när Jesus ber till Fadern, det sitter ju på Gamla testamentet. Så vi kan se generellt att Jesus har en mycket bejakande hållning till Gamla testamentet. Om vi försöker bryta ner den hållningen och titta lite närmare, så vill jag försöka visa Jesu inställning till tre områden när det gäller Gamla testamentet. För det första, Gamla testamentets historicitet. Och ska ni hänga med och kunna skriva alla bibelställen här, så ni nog kunna stenografera. Men är ni intresserade av att få det belagt, så kan ni komma och prata med er först. Gamla testamentets historicitet. Hur såg Jesus på Gamla testamentets berättelse? Om vi plöjer igenom evangelierna, så kan vi se att Jesus många, många gånger anspelar på, citerar, jämför med saker i Gamla testamentet. Och han gör det alltid, alldeles rakt fram, tar det på alldeles bokstavligt allvar. Han talar om Abel, som blev mördad av sin bror. Han talar om Noa och den stora floden och säger, precis som det var vid Noas tid, så ska det vara när människosonen, när jag kommer tillbaka. Han talar om Abraham ett antal tillfällen, trons fader och det som hände i Abrahams liv. Han talar om Lot, som lyckas fly i sista stund från Sodom och Gomorra när städerna går under. Han talar om Isak och Jakob, efterföljande patriarkerna. Han talar om kung David och ett antal saker som händer i kung Davids liv. Han talar om kung Salomo. Han talar om profeterna, om Elia och övernaturliga händelser samman med Elia, om Elisa och den änka som Elisa bodde hos och som får hand om honom. Talar om Jona och den stora fisken. Talar om Zakaria, den man som dräpte inne i templet. Det finns fler ställen, men det här är en översikt av några av de ställen som Jesus väver in i sin undervisning och verkar bara rakt av bejaka. Detta är historiska händelser. Det är historiska personer. Likadant när det gäller inte bara personer och händelser runt om, utan också en mängd andra händelser. Sodom och Gomorra, den stora vredesdomen och ödeläggelsen av de städerna. Mannat i öknen, det övernaturliga, hur Gud förser Israels folk under lång tid på ett övernaturligt sätt. Och han gör en jämförelse med hur han själv nu är en övernaturlig mat för de som vill följa honom, en övernaturlig livskälla. Han hänvisar till kopparormen. Vi kommer ihåg, kommer ormar in bland israeliterna. Mose hänger upp en kopparorm, som hon ser på den blir helare. Han talar om Mose och omskärelsen, och Gud har gett omskärelsen som förbundstecken. Han talar om Davids soldater och den speciella händelsen när de går in i templet och äter av det som kallas för skådebröd. Så generellt så bejakar Jesus Gamla testamentets historicitet. Och det finns inte något ställe där Jesus ifrågasätter, kritiserar, tar avstånd ifrån. Den andra punkten, det är GTs auktoritet. Och Jesu hållning till Gamla testamentet som auktoritet, det blir väldigt synligt i hans kritik av samtidens ledarskap. Jag ska läsa några ställen kring det. Och om ni undrar varför jag läser så många bibelställen och hänvisar till så många bibelställen, så har det ju att göra med att det jag vill presentera här är en form av historisk undersökning. Alltså den historiska personen Jesus. Hur tänkte han om Gamla och Nya testamentet? Och då får man gå till de historiska källorna för att se, kan man avläsa Jesu attityd till Gamla testamentet. I Matteus 23 och 23 så säger Jesus så här: ve er, ni skriftlärda och fariseer, ni hycklare, som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet och trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Vad är Jesu kritik av fariseerna? De tar inte lagen på tillräckligt allvar. De gör vissa saker som är lätta att redovisa. Hur mycket bil man har betalt in. Men de hoppar över det som är ännu viktigare i lagen. Kärleken, barmhärtighet. Och Jesus kritiserar dem för att inte leva under Guds ords auktoritet. Precis innan den här uppgörelsen med fariseerna så har Jesus haft ett samtal med sina egna lärjungar. Och då säger han så här i de tre första verserna i Matteus 23. De skriftlärde och fariseerna har satt sig på Moses stol. Alltså, de hänvisar till gamla testamentets auktoritet. Och Mose är en huvudfigur. De sitter på hans stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast i det. Därför att de undervisar gamla testamentet. Håll fast i det. Men handla inte som de gör. För de säger ett, men gör ett annat. Vad är problemet med fariseerna? Att de var för lagtrogna? Nej. Att de inte tog delar av lagen på tillräckligt stort allvar. Gör som de säger, därför att de bejakar gamla testamentet. Men gör inte som de handlar, därför att de tillämpar inte det de talar. Det var Matteus 23. Om vi tar fram en overheadbild till, ska vi fortsätta med Jesu kritik av ledarskapet. Kan ni se att Jesu kritik här igen bygger på samma sak, att ledarna inte tar Guds ords auktoritet på tillräckligt stort allvar. Istället blandar de upp det med människors påbud. I Matteus 15 säger Jesus, då står det, sen kom fariseer och skriftlärare från Jerusalem fram till Jesus och de sa, varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Det var en så att säga, rituell fragning. Han svarade, varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Gud har sagt, visa aktning för din far och din mor, och den som smädar sin far och sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller sin mor, det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag till tempelgåva. Det behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Som ni ser, Jesus kritiserar dem för att inte ta Guds ords auktoritet på allvar. De låter en egen konstruktion de har gjort slå ut det Gud har sagt. De vill ha mycket pengar till templet. Och då sa de, visst, vi ska hedra din far och din mor, men ett alternativt sätt är att istället för att stödja dem så ger du pengar till templet. Och det är en väldigt andlig sak, för då väger det upp att dina föräldrar har det dåligt. Men det stämmer inte med Guds ord. I Matteus 22 och vers 29 säger Jesus till fariseerna, ni tänker fel. Därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Så vad är det som lyser igenom? Jesus bejakar gamla testamentets auktoritet. Det är jätteviktigt för Jesus. Det syns i hans kritik av ledarskapet. Det syns också i hans undervisning om etik. Och det här är väldigt, väldigt intressant. Hur tänker du om gamla testamentets etik? De flesta kristna som jag talar med har en ganska låg syn om etiken i gamla testamentet. Och tänker, ganska primitiv lagstiftning, sen kommer äntligen Jesus. Och så kommer han med kärlek. Kolla in Jesu perspektiv. Ta nästa overheadbild om, om etik. Kommer en skriftlärd till Jesus och frågar, vad är det största budet i lagen? Och Jesus citerar 5:e Mosebok. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa såsom dig själv. Det tas från 3:e Mosebok. På detta två bud vilar hela lagen och profeterna. Det dubbla kärleksbudet. Det är inget som Jesus kommer på eller introducera. Ni som har levt under gamla testamentets lag, som är lite lägre lag, nu ska ni få lära er vad det verkligen är. Men Jesus uttyder ju lagen och säger att det viktigaste som vi hittar i lagen, det är det dubbla kärleksbudet. Det finns ju i Gamla testamentet. Och Jesus bejakar det. I det kanske i dagsläget mest kända Jesusordet, den gyllene regeln. Så finns det en avslutning som aldrig citeras. Gyllene regeln är så här: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och det citeras ofta. Men hur fortsätter Jesus? Det är vad lagen och profeterna säger. Det här är Gamla testamentets betyg. Detta är Gamla testamentets betyg. Det är vad lagen och profeterna säger. Och notera här en jätteviktig sak. Det finns ingen högre etisk lag än lagen i Gamla testamentet. Därför det är där vi hittar det dubbla kärleksbudet och den gyllene regeln enligt Jesus. Han kommer inte med någonting nytt. Han bara uttrycker det som Guds lag i Gamla testamentet säger. Det speciella med Nya testamentet är inte att det uppenbarar en högre kärlekslag än Gamla testamentet. För det finns ingen högre än Gamla testamentet. Det speciella med Nya testamentet är inte att det uppenbarar en högre etik, utan att det uppenbarar evangeliet. Alltså befrielsen från den skuld vi har när vi har levt upp till lagen i Gamla testamentet. Alltså inte en ny lag, utan evangelium. Det är vad Nya testamentet ger oss. Och då ser vi här, i Jesu etiska undervisning så säger han ja till Gamla testamentet, till dess auktoritet. Och en tredje punkt om Jesu auktoritet, nämligen hans eget liv. Då har vi tittat på hans undervisning, och det är en sak att säga någonting, det är en annan sak som man tillämpar det. Det var ju problemet i de skriftlärare och fariseernas liv. Hur är det i Jesu eget liv? Vi ser honom i början av hans verksamhet. Hur han drivs ut i öknen och frestas av djävulen. Och då är Jesus konsekvent. Det här är en fråga om auktoritet. Vem ska Jesus lyda? Djävulen har en ganska stor makt. Han har ganska mycket resurser. Han kommer med ganska frestande erbjudanden. Det hela blir en fråga om auktoritet. Jag kan också säga om kärlek. Vem ska Jesus böja sig för? Till vem ska Jesus bygga sitt liv? Och Jesus svar är konsekvent vid alla tre frestelserna. Det står skrivet. Gud har sagt i sitt ord. Och det är det som styr Jesu liv. Vi kan se samma sak i slutet av Jesu verksamhet, i kampen på korset. Det Jesus gör då, det är att han refererar till Gamla testamentet. Han lever av Guds ord. Han ropar böner och saltaren. Och vad händer efter uppståndelsen? Det står i Lukas 24. När Jesus vandrar med de två sorgsna männen från Jerusalem ner till Emmaus. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skriften. Inte heller efter uppståndelsen är det så att Jesus säger: nu är vi förbi med Gamla testamentet. Men han fortsätter att utlägga Gamla testamentet och visa lärjungarna hur Gamla testamentet har talat om honom, förutsagt allt det som har skett med honom i Jerusalem. Så då har vi tittat på hur Jesus ser på Gamla testamentets historicitet. För att visa hur Jesus ser på Gamla testamentets auktoritet. Hur det lyser igenom i kritiken av ledarskapet. I Jesu etiska diskussioner. Och i Jesu eget liv. Hur han själv lever. Och det tredje som jag vill säga när det gäller Gamla testamentet. Det handlar om dess inspiration. Jesu hållning till Gamla testamentet, där skiner det på många ställen igenom att han ser Gamla testamentet som en helhet som ytterst har sitt ursprung hos Gud. Det innebär inte att det har trillat ner en färdig bok ifrån himlen. Det innebär inte heller att människor har varit bara som en de mänskliga författarna bara har varit som diktatorer som Gud har använt. Det finns mänskliga författare, de har skrivit vartenda ord. Men de har i sin skrivprocess varit ledda av och inspirerade av den heliga ande. Och det här kan Jesus uttrycka i Markus 12 när han ska citera en psalm av David, den 110:e psalmen. Och det är en psalm som David har skrivit och jobbat med och skrivit en vacker poetisk psalm, sång till Herren. Då kan Jesus säga, David har ju själv sagt, genom den heliga ande. Alltså det som David har skrivit har han skrivit i kraft av den heliga ande. En annan punkt där det lyser igenom hur Jesus räknar med inspiration, det är profetiernas uppfyllelse. Jesus är helt övertygad om att Gamla testamentet har en övernaturlig bakgrund. Alltså att Gamla testamentet i förväg beskriver sånt som ska ske sekel senare. Och själva den tankegången förutsätter ju övernaturlig inspiration, eller hur? Och ni ser att jag har skrivit en lång rad bibelställen där Jesus hänvisar till profetians uppfyllelse. Där Jesus säger att detta är uppfyllelsen av profetien som den och den fick. Detta sker därför att den och den skrev så. Jesus ser ett genomgående mönster. Och det mönstret har ingen människa kontroll över. Det förutsätter ju att Gamla testamentets författare var inspirerade av Gud, skrev om en del saker som de själv inte förstod den fulla vidden av. Och så kommer uppfyllelsen sen 500, 1000, 1500 år senare i Jesu eget liv. Och det verkar som om denna inspiration gäller Gamla testamentet som helhet. På många ställen säger Jesus bara skriften. Det är ju en teknisk term för Gamla testamentet. Han hänvisar till skriften som en helhet och skriften har auktoritet. Som jag ser det så är det historiskt helt klart, helt ovedersägligt, man kan inte säga emot det. Alltså på historiska grunder kan man inte säga emot det. Att Jesus var en skrifttrogen jude som bejakade Gamla testamentets 39 böcker som att de har historisk sann information, att de är auktoritativa för den som vill följa Gud, att de är inspirerade av den heliga ande. Det här utesluter ju förstås inte att det finns saker i Gamla testamentet som har en begränsad giltighet. Och det är viktigt när vi talar om det här. Alltså att det finns saker i Gamla testamentet som var ämnade bara för en viss tid. Och det är viktigt för oss som är. Därför det ligger ju i själva Gamla testamentet att det är en oavslutad boksamling. Den väntar hela tiden på någonting nytt som ska komma. Det finns många saker där Gud själv i Gamla testamentet säger, nu är det så här, men sen kommer det en tid då det ska vara så här och så här. Nu är det judiska folket, det kommer en dag då alla hedningar ska börja strömma upp till Guds stad. Nu är det hjärtan av sten, då ska det vara hjärtan av kött och blod. Nu är det några som har den heliga ande, en dag ska alla i Guds folk få den heliga ande. Så redan i Gamla testamentet finns ju den tanken att vissa saker gäller under en viss tid och sen ska något ännu bättre komma. Så när vi bejakar Gamla testamentets auktoritet och Jesus bejakar det fullt ut, så innebär det inte att man därmed måste säga allt som står i Gamla testamentet gäller därmed alla enskilda lagar, till exempel, gäller därmed i all evighet. Därför att det finns i själva Gamla testamentet en tankegång att vissa saker har en begränsad giltighet. Okej, då har vi tittat på den första punkten. Jesus syn på Gamla testamentet. Och vi hittar en bejakelse som är avsevärt större än den som jag möter hos moderna lärare. Det är ganska utmanande. Det innebär att på den här punkten är vi inte speciellt mycket lärjungar för Jesus, eller hur? En lärjunge lärjer av sin mästare. Om vi har en annan attityd än Jesus, då är vi på det området inte verkliga efterföljare till Jesus. Det går inte att komma undan. Här finns en hel del att jobba med för oss som lärjungar, för oss som församling. Att det här gamla testamentet får den sortens allvar som Jesus gör. Okej, låt oss ta nästa huvudpunkt. Hur såg Jesus på Nya testamentet? Det kan vara en egenomlig fråga. En anakronistisk fråga. Hur kunde Jesus ha en uppfattning om någonting som inte fanns? Nya testamentet fanns definitivt inte när Jesus levde. Han kunde inte säga någonting om en boksamling som inte var skriven. Nej, det är helt klart. Jesus säger heller ingenting om de 27 böckerna i Nya testamentet. Han säger ingenting om Romarbrevet eller Matteus evangeliet. Han hänvisar inte till Petrus andra brev och så. Så det fanns inte. Så på ett sätt så kan man säga att Jesus inte kan säga någonting om Nya testamentet. Men det finns en väldigt viktig tankegång i Jesu undervisning som ändå är relevant för uppfattningen om Nya testamentet. Och det har med apostlarna att göra. Om man läser evangelierna så kan man se att en helt avgörande faktor i Jesu verksamhet, det är ju detta att han kallar lärjungar. Och att han kallar en inre krets av 12 lärjungar. Jesus bjuder ju alla människor i Israel att börja följa honom, att bli delaktiga i Guds rike, att ta emot det nya han har att ge. Men så gör han ju också väldigt tydligt så att han kallar en inre krets som får ett speciellt uppdrag. Det är en viktig sak för honom, han har en bönenatt innan han gör det, då han är tillsammans med fadern. Därför det här är liksom en ödesgrej för den fortsatta verksamheten. Utväljandet av de 12. Och de här 12, de kallar han för apostlar. Det är ett grekiskt ord som betyder sändebud, den som är utsänd av någon. Så han kallar till sig människor som han säger, ni ska bli sända av mig. Men i apostlarbegreppet så ligger någonting ännu mer än att bara vara ett utsänd sändebud. Det har finns en historisk bakgrund som ger detta begrepp en ännu tyngre status. Det är ganska tungt att vara sänd av Jesus. Men bakgrunden här gör att apostlarna i deras uppdrag låg att de blev sända på ett väldigt speciellt sätt av Jesus. Det finns en hebreisk bakgrund till apostlarbegreppet. Nämligen gamla testamentets profeter. Och gamla testamentets profeter, det var ju människor som Gud kallade till sig och som han gav sitt ord. Och så skulle de förmedla Guds ord. De skulle tala ord som de talade, men som Gud backade ut. Därför så började de ju med att säga, så säger Herren. Kommer en profet, en människa, det är han som talar. Men han säger, detta är inte mina ord. Du ska tala ett budskap som har fått ifrån Gud och som bär Guds auktoritet. Det här är den hebreiska bakgrunden. Att Jesus kallar motsvarigheten till gamla testamentets profeter, kallar han apostlarna att vara. Eller profeterna är motsvarigheten till det apostlarna ska bli. Så finns en grekisk bakgrund. Den judiska gemenskapen, den hade förstått sitt centrum i Jerusalem och Israel. Men det fanns judiska synagogor runt om i Medelhavsområdet. Och man var relativt rörlig i den här tiden, så att det var mycket resor och människor som flyttade på sig och så. Då fanns det ett starkt behov av för de judiska gemenskaperna runt om i Medelhavsområdet att få hjälp med undervisning. Vad står vi som judar för? Och då sände ledarna i Jerusalem, de sände det fullmäktigade ombud från Jerusalem som förmedlade den auktoritativa undervisningen. Detta är vad judendom är. Och då använder man apostlarbegreppet. Och det Jesus nu säger är, ni ska bli mina befullmäktigade ombud. Ni ska tala om mina vägnar. Som gamla testamentets profeter backade upp av Gud därför att de talade hans ord, så ska jag, det ligger liksom i apostlarväljandet, Jesus säger, så ska jag ge er mina ord och jag ska backa upp er när ni talar. Så det här är ett unikt uppdrag. Och jag tror att det är ganska viktigt att vi håller de 12 apostlarna plus Paulus, som får en alldeles speciell apostlakallelse och som använder ganska mycket bläck för att argumentera för också jag är en apostel, därför att Herren har kallat mig också, även om det var under speciella omständigheter. Men också jag är backad upp av Herren själv och kan tala på hans auktoritet. Men jag tror att vi måste dra en ganska tydlig gräns mellan de ursprungliga apostlarna, som hade detta unika auktoritativa uppdrag, och sen senare kristna ledare. Det finns en hel del idag som talar om apostlar i församlingen och apostlafunktionen. Och det kan man kanske göra. Men då tycker jag att man ska vara väldigt noga med att säga att det finns ingen idag som har de ursprungliga apostlarnas uppdrag. Alltså att auktoritativt tala Guds ord. Om vi vill tala om moderna apostlar, så ska vi fortfarande pröva deras ord, eller hur? Och bara behålla det som är gott. Och faktiskt rensa bort det som inte stämmer med de ursprungliga apostlarnas ord. Han gav dem ett unikt uppdrag. Han gav dem för det andra en unik erfarenhet. Det här gänget levde nära Jesus. Fick vara med om händelser som de flesta andra inte fick vara med om. På många ställen såg vi hur Jesus samlar sina lärjungar. Han tar dem åt sidan, förklarar, berättar mer, fyller i, ger bakgrundsinformation. Och de ser ju hela tiden hur Jesu verksamhet utvecklas. De ser det övernaturliga som sker. På plats efter plats efter plats. De levde nära Jesus, de lyssnade till hans undervisning. När sen en av dem sviker, Judas, och förråder Jesus, så ska han ju ersätta. Och vad är kriteriet på den person som ska ta Judas plats? Jo, det är just detta. Man måste ha del av den unika erfarenheten. Man måste ha fått vara med från början av Jesu verksamhet till slutet. Annars kan man inte vara en apostel i den ursprungliga betydelsen. Och det är ytterligare en sak till varför det är moderna apostlar inte är apostlar i den här meningen. Ingen av oss som lever idag var med under de här tre dramatiska åren. Såg Jesus, lyssnade till honom, fick all den liksom inside information som den lilla gruppen fick. För det tredje, de fick ett unikt löfte. Den sista kvällen när Jesus samtalar med sina lärjungar och ber så mycket för sina lärjungar, så ger han dem ett löfte. Det här kommer bli massa svårigheter, för jag ska gå bort ifrån en lämna er. Ni ska också få den heliga ande. Och så får lärjungarna det som jag är övertygad om var ett specifikt löfte till just lärjungargruppen. Nämligen att hjälparen ska komma och hjälparen den heliga ande. Och han ska leda dem till hela sanningen. Vi kan förstås applicera det på oss också. Den heliga ande är utgjuten. Vi har fått del av den heliga ande. Och anden vill leda oss djupare in i sanningen. Men jag tror det har ett löfte som är speciellt relevant för apostlarna när de sitter där. Hur ska de kunna föra Jesu budskap vidare? Hur ska de kunna förstå vad detta handlar om? Och Jesus säger att ni ska få anden. Och anden ska leda er in i hela sanningen. Alltså han ger dem ett löfte om den heliga andes inspiration. På ett sätt som vi inte riktigt kan göra anspråk på, vi som är senare efterföljare. Utan därför så lyssnar vi till de första apostlarnas undervisning. Och all undervisning som vi har idag måste stå i samklang med deras undervisning. De som var utvalda som apostlar, som hade den unika erfarenheten av att ha levt med Jesus. Och som hade fått detta löfte att anden ska leda er in i hela sanningen. Utifrån det här kan man dra slutsatsen att Jesus hänvisar oss som lärjungar till den kommande undervisning som apostlarna skulle stå för, förmedla muntligt och sen skriva ner. Alltså att jag som lärjung är förpliktigad att följa den undervisning som hans apostlar har förmedlat. Om man då ska sammanfatta det som jag har sagt, så blir bilden här att Jesus, som jag vill följa, han hänvisar mig till gamla testamentet och säger det är Guds ord. Och han hänvisar mig till sina apostlar och säger, de står för det som jag står för. Jesus backar upp sina apostlar. Alltså att jag som lärjunge är förpliktigad att ta Guds ord på allvar. Då kan man fundera så här. Och det vet jag att det är många som brukar fundera på när man lyssnar på detta. Är inte detta som jag har gjort här årtiondets cirkelargument? Alltså att man läser i Bibeln för att försöka ta reda på hur man ska se på Bibeln. Alltså man bara går runt i en cirkel hela tiden att hämta sin bibelsyn ifrån Bibeln för att lära sig hur man ska se på Bibeln. Det måste vi fundera på över några minuter. Därför att jag tror inte att detta är ett cirkelargument. Det som jag har gjort här. Utan att det följer en strikt argumentationslinje. Där de olika leden följer ur varandra. Och jag skulle beskriva det så här. Vi har historiska källor om Jesus. Evangelierna. Och det är de texter som jag har försökt jobba med här idag. Och hänvisa till en mängd ställen i det historiska materialet. Detta historiska material kan man börja arbeta med utan att ha någon speciell bibelsyn. Man behöver inte acceptera något övernaturligt. Man kan säga, okej, det berättas om övernaturligt, jag tar inte ställning till det nu. Vi låter oss bort från de passagerna. Man behöver inte ta ställning till om det är ofelbart eller inte. Utan man kan räkna med, okej, det kan säkert finnas felaktigheter här i materialet. Man behöver inte ha någon tanke på inspiration. Utan man behöver bara acceptera detta som historiskt material om en historisk person. Ungefär som vi kan acceptera historiskt material om Buddha, som berättar om Buddhas barndom, hans liv, hans sökande efter upplysning, hur lärjungarna kommer till honom under trädet och så vidare. På samma sätt har vi historiskt material om personen Jesus. I utgångspunkten behöver vi inte ha någon speciell uppfattning om exakt hur tillit trovärdigt är material. Man kan bara helt allmänt notera att materialet om Jesus är historiskt sett mycket, 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 mycket bättre än materialet om Buddha. Därför att materialet om Jesus går tillbaka till Jesu egen samtid. Medan det historiska materialet om Buddha är flera hundra år senare. Om man tar medtecknare. Så det innebär ju att allmänt historiskt så är det ju ett mycket bättre material, evangelium. Okej, då kan jag börja titta på det här historiska materialet. Försöka undersöka den här personen Jesus. Och när jag läser evangelierna så möter jag en mycket märklig person, för många människor en ofrånkomlig gestalt. En person med en undervisning man inte har sett någon annanstans. Med ett sätt att förhålla sig till andra människor som liksom drabbar en. Med en undervisning om livet som är liksom knivskatt. Och som gör att väldigt många människor bara genom att läsa det historiska materialet har blivit övertygade om att den person som beskrivs här, han är verkligen den han säger sig vara. Man kommer till tro på Jesus, att han är Guds son, utifrån det historiska källmaterialet. På samma sätt som många människor har kommit till tro på att Buddha uppnådde upplysning, därför att de känner att Buddhas undervisning, den är så klarsyn. Så det vittnar om att han verkligen hade insikt om vägen till upplysning. Och så börjar man följa Buddhas väg. Och på samma sätt är det miljoner människor som har läst evangelierna och kommit till tro på Jesus. Men då har man ju kommit till tro på Jesus. Nästa bild. Och då har jag alltså fått en ny övertygelse. Jesus är Guds son. Utan att ha någon speciell bibelsyn. Med den nya övertygelsen så börjar jag läsa Nya testamentet igen. Och börjar fundera på en mängd nya frågor som jag inte hann med så mycket när jag läste det de första gångerna. Om Jesus är Guds son, vad tänkte han om pengar, om andlighet? Och då börjar få en bibelsyn från Jesus. Och då är det inget cirkelargument. Jag har kommit till tro på Jesus utan bibelsyn. Någon specifik bestämd bibelsyn. Och så börjar jag följa Jesus. Och från den Jesus jag nu följer får jag en bibelsyn. Så någon säger, ja men tänk om det nu är så att det som jag nu möter hos Jesus av hans attityd till gamla testamentet och till apostlarna, tänk om det inte verkligen går tillbaka till Jesus. Tänk om det är en sån här grej som de som skrev evangelierna kastade in. De berättade mest av sant, men just på den här punkten ändrade de det. Ja, det är teoretiskt möjligt. Men det är ytterst osannolikt. Varför skulle hans lärjungar ändra det på den här punkten? Det skulle ju ställa dem i konflikt med den judiska gemenskapen. Och det vi kan se i den första kristna tiden, det är ju att det var, de första kristna var judar, och de gjorde allt för att nå det judiska folket. Och de var beredda att vara pragmatiska på många områden för att inte väcka anstöt hos judarna. Det vore ganska långsökt att de skulle göra en sån här totalkollision. Att förändra Jesus där. Det råder idag historiskt ingen tvivel om att Jesus var en skriftrogen jude. Om man lyssnar till den senare årens MC-forskning, så är det en huvudpunkt att man säger att Jesus var judisk. Vi måste betona starkare Jesus judiska bakgrund. Så, en sista overhead. Slutsatsen av allt detta. Som jag ser det är det inget cirkelargument. Jag kan komma till tro på Jesus utan en specifik bibelsyn. Det bygger bara på evangelierna som historiska källor som ger oss information om vad Jesus sa. Utifrån tron på Jesus får jag en bibelsyn. Jag ser att han var en skrifttrogen jude. Att han bejakade gamla testamentets sanning, dess historicitet, dess auktoritet, dess inspiration. Att han såg sig själv som uppfyllelsen av gamla testamentet. Att han jämställde sina egna ord med Guds ord. Och att han kände apostlarna tala med hans auktoritet. Han backade ut dem som sen skrev nya testament. Jag tänkte att vi skulle titta något på Matteus 5. Bergspredikan, Jesu mest berömda predikan. Som jag redan har hänvisat till när det gäller inledningen till bergspredikan. Han har aldrig början. Men som är en predikan som väldigt ofta används för att säga Jesus upphäver gamla testamentet. Eller Jesus ställer sig i kontrast till gamla testamentet. Alltså att vår bild av Jesu attityd till gamla testamentet egentligen har varit felaktig så här långt. Därför att om vi läser bergspredikan så hittar vi en annan infallsvinkel eller en annan hållning till Jesus. Från Jesus till gamla testamentet. Och vi kan inte hinna inte gå igenom hela avsnittet så, men vi ska titta lite översiktligt och titta på några ställen. Jesus har börjat med i kapitel 5 med att kolla utsäga saligprisningarna. Dessa underbara, både vackra ord och suggestiva ord om vilka människor det är som är lyckliga. Det är helt oväntat att det är de som sörjer som är de lyckliga. Att det är de som ödmjukar sig som ska bli upphöjda. Att det är de som är fattiga i anden som kommer att få hela himmelriket. Det finns många ställen där man hade velat stå med liksom bland människorna runt Jesus, eller hur? Och lyssna och se på Jesus. Och det här är ett sånt ställe. Tänk att få höra Jesus säga saligprisningar. Och han har säkert också utlagt mer om vad det här innebär. Det kan jag drömma om. Tänk att förstå det här. Lyssna till Jesus när han säger dessa underbara ord. Så från vers 17 så byter Jesus tema från här talutvisningarna. Och så säger han: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannoligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgår, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det andra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter den ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseerna, så kommer ni inte in i himmelriket. Sen fortsätter Jesus sin predikan, och om ni har Bibel 2000 eller 1:81, som är det som jag läser från nu, så har de satt en rubrik där det står: Jesus skärper lagens bud. Och det tycker jag är en felaktig rubrik. Jag har faktiskt brukit över det i min bibel. Rubrikerna är inte uppfunna, det är översättarna som har slängt in dem. Jag tycker att det står: Jesus uttyder lagens bud. Han skärper dem inte, han gör inget nytt med dem. Jag ska försöka visa det. Han uttyder lagens bud. Och så kommer ett antal påstående som låter så här: ni har hört att det blev sagt till fäderna. Och första påståendet är: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, säger Jesus, den som blir vred på sin bror undgår inte sin dom. Och så utlägger han det. Vers 21: du ska inte dräpa. I vers 27 kommer samma sak igen: ni har hört att det blev sagt. Och nu kommer ett nytt: du ska inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Vers 31, mitt påstående: det blev sagt, den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av någon annan anledning än uppsikt och så vidare. Vers 33, ni har hört att det blev sagt till fäderna: vi ska inte svära falskt, och vi ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls. Vers 38, ni har hört att det blev sagt: öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Om någon slår dig på höga kinden, så vänd också den andra till. Vers 43, ni har hört att det blev sagt: du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiende och be för den som förföljer er. Sex olika antiteter. Alltså, Jesus säger: jag har hört att det blev sagt. Och så kommer ett påstående, en tes. Och så säger Jesus: men jag säger det. En antitet, sex antitet. Hur ska man förstå de här? De måste ju förstås från den här inledningen som vi började läsa, nämligen att Jesus har kommit inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Det vore ju konstigt om Jesus först i vers 17 säger: jag ska inte upphäva lagen, och sen direkt går vidare och upphäva lagen. Det funkar inte, eller hur? Då är Jesus helt förvirrad. Jesus har kommit, och hans relation till lagen i Gamla testamentet och till hela GT, det är att alla läror ska nå sin fullhet i honom. Han har en relation till profetierna i Gamla testamentet. Alla profetier ska få sin uppfyllelse i honom. Och i relation till den moraliska lagen så upphäver Jesus inte Guds bud, utan han uttyder lagen, och han är den enda som håller lagen. Dietrich Bonhoeffer har en bra kommentar till när det gäller Jesu relation till lagen. He has in fact nothing to add to the commandments of God except this, that he keeps them. Det är säkert inte så bra till det. Jesus har kommit för att uppfylla, inte upphäva, allt det som Gamla testamentet talar om. Alla lärorna får sin fullhet, når sin fullhet i honom, läran och försoningen och så vidare. Profetierna uppfylls i Jesus, så allt det som profetierna talar om börjar gå uppfyllet i honom. Den moraliska lagen uttyder Jesus, och han håller den, men han upphäver den inte. Om vi tar nästa overhead. Därför skulle jag säga att det Jesus gör här i bergspredikan, det är att han förkastar inte lagen, utan han förtydligar den. Och jag menar att det är det enda sättet att läsa hela det här avsnittet. Om vi tittar på antiteserna, och det, först tittar på antitesernas innehåll. Så det är helt uppenbart att det där första påståendet som Jesus säger, det är inte ett uttryck för Guds lag. Vi märker det allra tidigast i den sjätte påståendet när Jesus säger: ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men så står det inte i lagen. Det står inte någonstans i Gamla testamentet att du ska älska bara din nästa och du ska hata din fiende. Det där kommer inte från lagen. Dessutom är det så att många av de saker som Jesus börjar med att säga, ni har hört att det är sagt, du ska inte dräpa. Det upphäver inte Jesus. Det gäller fortfarande, man ska inte dräpa. Det som finns i det här första påståendet i varje sån här antitet, det är att det finns antingen ett tillägg eller ett missförstånd. Alltså att det judiska folket har lagt någonting till Guds ursprungliga lag, eller att man har missförstått lagen. Så det Jesus gör här är inte att han förkastar lagen. Han uttyder den ursprungliga, egentliga meningen i Guds lag. Där markerar Jesus med hur han inleder varje fas. Han säger, ni har hört att det blev sagt till fäderna. Han refererar alltså till den judiska traditionen, fäderna. Så säger Jesus konsekvent när han ska citera Guds ord. Det står skrivet. Om ni inte läst att det står skrivet, då refererar man till skriften. Nu handlar det om vad man har hört av fäderna. Så det är på grekiska erete, inte gegratai. Det står skrivet är en sån här teknisk term för skriften. Det Jesus säger i det första påståendet, det är inte att han tar lagen och sen att han upphäver den i det andra. Kontexten, sammanhanget för antiteserna, det är ju att Jesus har börjat med att säga Guds ord, Guds lag, lagen och profeterna har förblivande giltighet. Det är alltså i slutet av kapitel 7 när Jesus avslutar bergspredikan hänvisar han igen till lagen och profeterna. Så hela sammanhanget här gör det väldigt svårt att ta den tolkningen att Jesus upphäver lagen. Det fungerar inte. Det gör Jesus till en helt förvirrad lärare. Och det är inte så vi känner honom från andra ställen. Hur ska man då förstå det? Jag tror att det finns ett meningsfullt sätt att förstå de här antiteserna. I den judiska samtiden så var ju ledarna där, fariseerna, de skriftlärde, mycket upptagna av att förstå lagen. Och då kunde man titta i Guds lag och se att lagen innehåller påbud. Jag kan ta några tryck på överheden. Det finns negativa saker, negativa påbud. Du ska inte dräpa, du går efter oss. Och det finns positiva påbud, vad du ska göra. Du ska hedra din far och din mor. Saker man inte får göra, saker man får göra. Det finns det i lagen, om vi går vidare, så att lagen ger tillåtelse till vissa saker. Där det inte står så att du ska och du ska inte. Utan det är liksom inte rena påbud, utan det är mer tillåtelse. Så Gamla testamentets lag säger att den som vill skilja sig måste göra det på ett visst sätt. Man måste göra skiljebrev och man får inte gå till hur som helst. Så det finns en tillåtelse, men den är så att säga en begränsning av hur man får göra. Det finns ord om hem, att man får inte hämna så mycket som helst. Utan straff måste stå i proportion till brott. Det här med öga för öga, tand för tand, som vi ofta talar väldigt praktiskt om och som finns i Gamla testamentet, det är en jättebra rättsprincip. Det är den som all lagstiftning i Sverige bygger på. Att ett straff måste stå i proportion till brottet. Och när Israel tar den här lagen så är det för att begränsa hämnden. För det har varit jättevanligt genom historien att straffen inte har stått i proportion till brottet. Utan man hämnas något alldeles våldsamt. Alltså en mindre försyndelse får ett grymt straff. Öga för öga, tand för tand är en begränsning av hur hårt man får lov att straffa. Man får inte straffa mer än vad brottet kräver. Okej. Vad hade nu varit fariseernas taktik? Fariseerna var ju mycket noga med att man skulle hålla lagen. Men de led av en svaghet. För att klara av att hålla lagen funderade man på att lätta på tolkningen av lagen. Och det kunde man då göra genom på två sätt. Antingen genom att man begränsar påbudens omfattning. Så Gud har sagt någonting, påbud, du ska inte. Och då smalnar man av det området så det inte skulle bli så tufft att hålla det. Och så utvidgade man tillåtelsens omfattning. Det som Gud hade tillåtit men satt väldigt tydliga gränser på. Och då hade man vidga på det så mer och mer blev tillåtet. Om vi börjar läsa antiteserna från det här perspektivet så ska vi se att de är djupt meningsfulla. Så om vi tar det bara helt principiellt, om vi tar nästa overhead och tittar på skillnaden på hur Jesus utlägger lagen och hur fariseerna utlade den. Så gjorde fariseerna så här att några bud begränsade man budens giltighet till det yttre. Det gäller budet om att dräpa och att begå äktenskapsbrott. De två första antiteserna. Ni har hört att det blev sagt i fäderna, du ska inte dräpa. Och då var det ju lätt att säga, jag har inte dräpt någon. Jag har inte varit orsak till någon, att någon har dött. Jag har hållit Guds lag. Jag har utgivit. Och Jesus säger, så utgivit får ni inte läsa lagen. Om du vredgas över din broder, om du hatar din broder i ditt hjärta, så är det bara teget som har gjort att du inte har verkställt det du egentligen vill. Du kan inte så här liksom framhäva dig själv här. Jesus inkluderar hjärtat, säger budet gäller inte bara handling, också hjärtat. Och Jesus har en utläggning där han säger det handlar om hjärtat och Gud ser till hjärtat och Gud kommer att döma också hjärtat. Likadant är när det gäller äktenskapsbrott. Man kan säga jag har inte brutit mig in i någon annan äktenskap, jag har inte tagit någon annan hustru, jag har inte lämnat min egen hustru, jag har inte begått äktenskapsbrott. Och Jesus säger det är så enkelt. Gud ser till hjärtat. Om vi ser på en annan kvinna med begär, så har du begått äktenskapsbrott i ditt hjärta. Jesus uttyder lagens egentliga innebörd. Men finns detta i de 10 buden? Ja, visst finns det. 9:e budet. Du ska inte ha begärelse till nästa hustru eller hus eller tjänarinna eller djur. Mose var inte så ute att han bara tänkte på det yttre. Jesus lyfter fram det som hela tiden finns i Guds lag. Det är både hjärtat och handlingen. Så det andra här, alltså det första är då att Jesus, fariseerna begränsade buden till det yttre. Jesus säger det gäller hjärtat. Och det tydligaste är de här två med att dräpa och äktenskapsbrott. Det andra är att fariseerna begränsade budens giltighetsområde. När det gäller att svära falskt så hade man långa diskussioner om hur det gällde. Och då sa man, det här budet. Det gäller att man får inte ljuga och använda Guds namn. Man får inte svära falskt i samband med Guds namn, för då tänker man Guds ära. Men om man ljuger och inte har nämnt Guds namn, så har man inte brutit mot lagen. Och vad säger Jesus? Om ni svär vid templet så är det Guds tempel. Om ni svär vid himlen så är det Guds himmel. Om ni svär vid något vid jorden så är det Guds jord. Ni ska tala sanning i allt ni gör därför att Gud finns hos er. Oavsett om ni nämner hans namn eller inte. Oavsett vad det är ni svär vid. Det handlar inte om något sånt som att nämna Guds namn eller inte. Likadant gäller det den sista antiketen. Där det säger att du ska älska din nästa, det judiska folk, men du ska hata fienderna till det judiska folk. Och Jesus säger nej. Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska alla människor. Fariseerna ville begränsa giltighetsområdet. Älska bara dina egna. Men vad säger lagen? Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska främlingen, den faderlöse, änkan, flyktingen. De har ju begränsat sitt liv. Så Jesus säger alla löften måste hålla. Alla människor ska vi visa kärlek. Det är vad Jesus utlägger här. Fariseerna begränsade budens giltighetsområde. Jesus visar hur brett de gäller. Och det tredje här. Fariseerna utökade tillåtelsen för skilsmässa och för personlig hem. Vi har historiska källor som visar hur diskussionen gick bland judarna. Det fanns två olika stora skolor. En ganska strikt. Som sa man får bara skiljas för när det är otrohet involverad. En annan som sa mannen har rätt att skilja sig för vilken anledning som helst. Om kvinnan har bränt vid maten eller om hon slutar behaga honom. Om han hittar någon annan som är vaktare. Men vet du, kommer det tillfälle kommer det folk att fråga Jesus. Får man skilja sig för vilken anledning som helst? Och det är precis den formuleringen som en riktning bland judarna hävdade. Och vad gör Jesus? Ja, han visar att det här är alldeles för platt. Jesus tar tydlig ställning på den strikta inriktningen. Alltså man får bara skilja sig i fall av otrohet. Och likadant när det gäller detta med personlig hämnd. Där där detta med öga på öga, tand på tand. Det finns i Gamla testamentet. Det är taget ur den civila lagen, alltså lagstiftningen för folket. Andra Mosebok 21. Och det är en väldigt viktig lag. Att brott och straff ska få proportion. Och det är ett sätt att begränsa hämnden. Det här är jätteviktigt. Alltså, Gamla testamentet inför inte detta för att införa gruvlig hämnd. Utan för att begränsa felaktig hämnd. Det fariseerna hade gjort, det var att man hade utvidgat denna princip. Precis som man hade utvidgat möjligheten till skilsmässa, så utvidgade man denna princip. Den hörde hemma i domstolen, därför att det är den civila lagen. Alltså i Israels domstol så skulle det vara så, öga för öga, tand för tand. Om du har stulit en ko, ska du ersätta det med en ko. Eller hur? Inte med 200 000 hästar. Utan det ska vara proportion. Men det är ju en domstol som tar ställning till det. Man får inte ha personlig hem. Och fariseerna hade flyttat denna principen från domstolen och vidgat den och sagt att det finns möjlighet till personlig hem. Ni vet, man står där vid stena kvinnor som har gått äktenskapsbrott. Men det är ingen domstol. Man får inte lov att stena folk just som helst. Och det Jesus säger det är att vi som enskilda människor ska möta ont med gott. Vi ska vända andra kinden till. Men han upphäver inte själva den principen att brott ska straffas. Alltså samhället kan inte vända andra kinden till. Och det har aldrig varit Jesu tanke. Han bejakar Gamla testamentets hållning. Men vi som privatpersoner får inte hämnas. Vi ska vända andra kinden till. Så fokus här för Jesus är lägg bort personlig hämnd. Led generöst, bryt den onda fisken. Det hade varit spännande och mer noggrant gå igenom texterna värst och värst. Men det jag har försökt visa här, det är att Jesus i sin mest berömda predikan där han inleder med att säga jag står i samklang med gamla testamentet. I resten av predikan så upphäver han inte gamla testamentet, utan han ger och upphäver gamla testamentet lag på det sättet, utan han ger den sanna uttydningen av lagen. Det han ställer i kontrast är inte GTs moraliska lag och hans undervisning, utan det är felaktig uttydning. Han har velat tona ner kraven och vidga tillämpningarna så det blir lättare. Det vänder sig Jesus med. Han inkluderar hjärta. Han uttyder vad Gud hela tiden har menat. Var hamnar vi då? Vi hamnar att också bergspredikan bekräftar den bild som vi har tittat på i så många andra ställen av Jesu undervisning. Det finns en konsekvent hållning här av att Jesus bejakar Jesu. Det blir utmaningen för oss att lära oss av den hållningen. Vi måste läsa bibelordet gamla testamentet noggrant. Vi måste vara medvetna om att det finns många svårigheter. Vi måste vara ödmjuka i vår tolkning. Vi behöver prata mycket med varandra om vad det betyder. Men vi behöver odla den hållning av förtroende som Jesus helt konsekvent har om vi vill följa oss.